Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer 1 McLobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem!
Då är det tisdag och just den här gången räknar jag till att det är 12 dagar kvar till sista söndagen i maj. Kan det stämma? Till Elitloppet 2022. Tror det va?
Vi kör på det. Jag tycker alltid det är svårt att räkna hur många dagar det är kvar till något sådär.
Ska man räkna denna dag eller börjar man att räkna imorgon? Det är det som är svårt.
Ja, just det. Exakt. Ja. Någonting sånt. Ja.
Men det är fortfarande sista söndagen i maj i alla fall. Det är,
ja, det är
enkelt.
Det.
Morsdag.
Mm. Så är det.
Vi börjar dock med att tacka som vanligt för de bidrag vi har fått. Speciellt den här gången Roland Berg, trogen lyssnare. Så gör som Roland gärna. Och bli antingen Patreon eller kom in med bidrag på annat sätt. Via Swish till exempel då. Och man går in på trottosport.nu och kollar in fliken stötta Trottosport. Annars, sen senast så har ju en viss Örjan Kihlström, hur obegripligt en må låta, fyllt 60 år, karakan.
Ja, 60 år då, ja, bara det är ju en bedrift att bli 60 år, men att hålla sig på toppen så länge. Och, alltså man kan nästan ställa sig frågan, är han på toppen av sin karriär som 60-åring?
Ja, vilken fråga att ställa, eller hur låter den när man ställer den?
Ja, alltså det där, alltså vissa sporter kan man ju hänga i väldigt länge. Ragnar Skanåker var väl med något OS där i Barcelona i fritpistol och var väl närmare 70 då. Mm. Men det är inte så många idrott eller sporter om man nu ska kalla det så. Men det är så, han är ju på något sätt som ja, du som är vinkännare, Henrik, ett årgångsvin som bara blir bättre och bättre. Man har det där nere i vinkällaren. Och man vill inte gärna ta upp det för tidigt, eller man vill spara det år ut år in, och Örjan är, ta mig fan, likadan alltså.
Och han, ja, jag vet inte. Nej, det är fascinerande faktiskt. Och som sagt, första kusk på hela Elitloppsfältet ungefär.
Ja, i alla fall de som kan vinna.
Ja.
Han gör, alltså, klart han gör misstag, och i vanliga lopp är han ju inte lika inspirerad längre, men när det gäller lite större saker, lite större pengar, lite större lopp, då gör han inga misstag.
Jag vill undra sådär ibland, och den frågan kommer ju aldrig upp, men finns det konkurrenter sådär som retar sig på det här, att han alltid kör de bästa? Sådär, eller,
ja, såklart så är det ju alla idrotter att ja. Hamnar du i en sån maktposition som Örjan Kihlström, då får du också möjlighet att välja de bästa hästarna oftast. Han har ju haft förmåga att då bli anlitad, eller förmåga. Han har blivit anlitad av tränare som har sett hans först talang och nu hans rutin och erfarenhet och allt. Roger Wahlman, Hultman under sin tid där på Menamar. Och när Daniel Redén drog igång så var han ju där och nu tag i Örjan. Det gäller att bli värvad av de bästa tränarna. Det är som i fotboll. Det räcker inte att bli värvad till Roma. Då vinner man inte Scudetti. Utan man måste ju hamna i Milan. Och sånt.
nästa år så. Ja. Vad det finns ju så ofantliga mängder att plocka ur här, men är det någon häst eller något lopp eller sånt där som vi ändå kan minnas extra?
Jag tänker så här, Lennart, han ska få berätta vad han minns här nu, men det är bra så här. Han har kört in över 1 miljard, Örjan Kihlström, så det innebär att det finns så många grejer man kan komma ihåg av vad han har gjort.
Alltså, men... 1 miljard är så svårt att sätta in. Hur mycket är 1 miljard?
Ja, det går... Det...
Så det tjänar ju någon vd på Postnord på några år, va? Så att det är så svårt, tycker jag.
Men alltså, han, bara så där, de senaste 295 starterna han har suttit bakom en häst, så har han kört in minst 100 000 i 42 av dem bara. Det är ju, alltså, ja. Och jag kommer inte ihåg en enda av dem. Jo, det gör jag, men...
Och sen var han var ju tidig att börja det här hyrkuskeriet. Kanske var den första egentligen på allvar, även några hade provat innan, Kalle Fylking och sådär. De höll på med lite sin egen tränare, så det gjorde Örjan också i början, men sen tog det här över. Alltså, han var ganska okänd 1985 trodde man ju inte Örjan Kihlström skulle avancera till landets bästa kusk genom alla tider, som många tycker. Jag fick en liten föraning, jag tror det var en fredagkväll på Vincennes i mörkret, när han slog till i ett uttagningslopp till fyraåringsderbyt, europeiska fyraåringsderbyt, Grand Prix de UET med Miss Flaxi till ett högt odds. Och där på något sätt satte han stämpeln för sin egen framtid och för vad vi som stod vid sidan om hade att förvänta oss.
Vad satt han i loppet? Kan man gissa på tredje?
Ja, alltså det var ju en passiv körning, och så kom hon till slut, Miss Flaxi. Tror det var en Tiburdotter.
Sen har han ju ändå bytt stil med åren, att han har blivit, naturligtvis efter vilka hästar han har fått köra och sådär, men det är oftare drag i högertömmen de senaste 10 åren i alla fall.
Detta förbannade uttryck, dra i högertömmen. Det blir som det är någon form av dragkamp. Ja, nej, men alltså, man kan sluta med det där gubben i lådan.
Mm.
För hittar du Örjan Kihlström i vinnarålet eller tredjeplats invändigt, då sitter han där av ett eller två skäl. Ett är att han har en för dålig häst för att kunna vinna på annat sätt. Två, det är att hästen inte ska gå sig maxtrött det här loppet. Gubben i lådan är sedan lång tid tillbaka förbrukat.
Detta Lillis uttryck var det, va?
Det kanske det var.
Jag tror det faktiskt. Om någon annan känner sig kallad för det, så kan den höra av sig.
Det var ett passande uttryck utan tvekan på den.
Ja. Nej, men det är alla tiders nästan favorittest för mig är ju From Above. Så man minns ju såklart de här kriterier och derbysegarna. Inte minst derbysegen där jag hade en hel del pengar på spel. Spik i sista. Mot andrahandsfavoriten då, Gigant Neo, som väl var favorit i loppet, tror jag. Det var långa 2640 meter där i ledningen, men
Örjan, ja, satt ju där, så han satt ju, behövde, ja, inte vara bekymrad.
Nej, egentligen inte. Och From Above släppte ju sällan någon förbi sig, dessutom.
Gjorde han det någon gång?
Ja, det är en bra fråga. Det kan ni mejla in på podcast.trottosport.
Han gjorde ett dåligt lopp i Finland där i slutet av sin karriär. Jag vet inte hur det gick till.
Nej. Sen minns man ju under sin tränartid den här fantastiskt fina Mr. Lacken, har vi säkert nämnt förut. Härlig häst med ett högt steg och utstrålning. Du har fortfarande kommit på något, Magnus?
Det som är svårt, Örjan är ju, han är ju ganska, jag ska inte säga att Örjan är stel, det är han ju inte, men han pratar ju på som vanligt. Men det här jag minns mest av Örjan, det är hans känslor kring Maharaja. Redan när han som 3-åring vann E3, det var på Bergsåker det, va, och grät efteråt. Alltså, han var så oerhört berörd av Maharaja, och det blev han ju vid flera av segrarna med just den hästen. Det kommer jag ihåg. Det var på något sätt, redan då hade ju, även fast det är, var det 2008, så det blev så hemskt länge sedan, men redan då hade han ju uppnått så mycket, Örjan, men där var det verkligen känslor runt Maharaja. Och det, att uttrycka de känslorna när man har vunnit med en 3-åring, när man har redan vunnit ganska många stora lopp som han hade gjort, Örjan, det är svårt att gå förbi. Då förstår man att en sån stor häst personlighet som Örjan är. Han är en hästpersonlighet. Då var det något extra. Det fattade man ju. Och det blev det ju. Som sagt, han grät fler gånger runt samma häst.
Och han kommer att få gråta ytterligare gånger. Det är väl alla överens om att den som vinner Elitloppet nästa år kommer bli hans nästa gråthäst.
Ja, den har vi redan utsett ju. Nej, men när du säger sådär om hur han är som person och så, jag tror inte det finns någon aktiv i hela Travsverige som är exakt likadan framför och bakom kameran. Han, som han är i tv, så är jag Örjan ju, faktiskt. Så, nej.
Sen är det ju
äkta helt enkelt.
Ja, sen är det ju den här myten kanske är krossad för länge sedan, Sova, men just det här om att det på något någonstans, det kanske är för länge sedan i tiden nu, men det var, då sa man ju att han inte, ja, han läste Kalle Anka och så åkte och körde lopp, men man märker ju att Örjan Kihlström har inte slarvat med att läsa på vad han ska göra på en tävlingsdag. Han är ju väldigt väl förberedd. Man kan absolut jämföra med andra av hans konkurrenter i hyrkuskbranschen, så ser man ju att de har inte förberett sig alla på samma sätt som Örjan har gjort.
Tänk nu, Magnus. Tänk det hemska tanke om Örjan skulle sitta och lyssna på detta och kommer skratta ihjäl sig åt ditt påstående.
Ja, jag tänkte, det vore ju jätteroligt. Ja. Då bjuder jag honom på det skrattet. Han får gärna filma det då, så att vi får lite, han får skratta så han gråter.
Ska vi lyfta på något? För 60-åringen, helt enkelt.
Ja, en skål, det är han inte mycket för, tror jag. Men...
Nej, det går. Han kan nog ta ett glas.
Ja, ett glas. Ja, kanske.
Någon gång sådär. Ja, vi säger skål, Örjan.
Grattis.
Ja, grattis.
Annars har vi varit i, eller vi, men topphästarna har befunnit sig i, dels i Umeå kanske och dels i Köpenhamn i helgen.
Men alltså det blev
var
det ju...
som fastnade?
Vi pratade ju om det där loppet och du dömde ut det där loppet så att, som ett grupp 2-lopp fast det är ett grupp 1-lopp.
Ja, vi bet tusen gånger så för det är fatala misstag att nedgradera Copenhagen Cup till. Det hade tydligen gått tillbaka i år då till grupp 1-lopp. Ja.
Det var ju många grupp 2-hästar med i och för sig, men alltså på förhand var det ju ifrågasatt lite grann, så stjärnstatusen var låg, men det blev ju ett jäkla rivigt lopp. Och det trodde jag faktiskt på förhand. Det var på förhand ett småtrevligt lopp med ingen direkt stor favorit, ingen stor stjärna. Därför blev det ett spännande lopp att titta på.
Många kände sig kallade att delta, ja, som det brukar heta.
Verkligen. Till
Magnus favorituttryck.
Ja, att tävla framförallt.
Tävla, ja,
det var många
tävla
som ville tävla.
Ja, så,
ja
så
delvis var. I alla fall gjorde de ju det. Björn var ju lite offensiv, men han förklarade ju sen att han... Varför han sen valde att sitta kvar, det var för att han trodde att Alcoy skulle vara bättre. Men det såg lite märkligt ut på något sätt att han valde att bli kvar där. Och jag spekulerade att de redan har fått en inbjudan av Malmrot där med Stolder Show som jag pratar om. Jag vet inte det. Men visst var det som Lennart säger, det var, även om det inte var ett världslopp, så var det ett intressant lopp. För det var inte givet på förhand så.
Ja, det är Mr. F. Dag. Har man ju sett tidigare var på väg mot stjärnstatus, men det har väl stoppats upp, men ja, men nu kanske han tar en plats i Elitloppet. Det borde han göra kanske.
En, ja. En rosa biljett om jag får be.
Ursäkta.
Ja, förlåt. De siktar ju på Sweden Cup, men Malmrot lät ju som att de är välkomna till Solvalla, sen får vi se vilket lopp det blir, och då menar han inte att han skulle neka dem att vara med i Sweden Cup, utan det kanske till och med fanns en öppning för...
Ja, det finns ju några platser lediga.
Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
Och hur ska man hitta och fylla dem som är hästar som är mer intressanta än Mr. F. Dag?
Ja, det kan bli nog så svår nöt att knäcka. Eller så löser det sig.
Ja,
på lördag.
Finns det några? Vi har ju den här Beds med igen. Ska försöka bevisa sin storhet på lördag då.
Ja, precis. Nu fick han ju precis det som Erik Adelsson blev tillfrågad innan spårlottningen var klar. Där får jag spår 8 så känns det inte så intressant. Men får jag spår 1, då blir det intressant. Och det fick han ju.
Var det något annat där på Lunden som tilltalade? Där
man, ja, det var det ju väl.
Jag vill flika in att det är fortfarande värmning mellan loppen.
Oh ja.
Eller under loppen, menar jag.
Ja, utom då grupp 1-lopp. Ja. När det är grupp 1-lopp löp där, då dör man.
Det var därför det blev grupp 1-lopp igen, för de tog bort värmningen på innerplanen och just det loppet.
Just det. Men det är inte så många, det är knappt några hästar kvar som kan värma vid det laget. Så sent på dagen ju.
Det var någon första avdelningen där som var imponerad, eller andra.
Ja, det var ju
några imponerade kolossalt. Vad heter den då?
Officer Steven var ju den som vann första V7,
ja, för den här Dion Tesselar. Corfitzen rundar om
honom. Ja, visst. Ja, Westergaards häster Seven Nation Army som gjorde en sån Sugarcane Hanover-svepning, även om det inte, han vann inte med hela upploppet. Men han svepte dem ju trots att det hade gått väldigt förhållandevis långsamt dit till bort till långsidan då. Så var ju det en häftig åktur. Och sen så var det ju roligt att se den här i sista V75-avdelningen också där, som ju var ett försök i bronsdivisionen.
Det såg inte jag.
Soy the AMG. En Gocciadoro-häst som Örjan körde till ledningen där. Och
den som öppnade väldigt snabbt där och låg på, ja, lite grann, ja.
Men ja, det ser man nu. De har inte gått ett dugg.
Nej.
Gocciadoro, så när Örjan kommer upp då springer de igen.
Ja, nu på Lunden så syntes, var det till och med Vitruvio såg ju sugen ut igår, eller på söndagen där, så att nej, men det var ju flera fina. Sen var det
den dansk luft som gjorde det.
Ja, dansk, ja, luft.
Ja.
Nej, men det var hästar som vi kommer att få se då här om vad sa du, 12 dagar, Henrik?
11 då kanske för lördag.
Ja, det blir 11 när de kommer ut på lördagen där. Ja, men både där i bronsdivisionen då, den här Soy de AMG, och sen i klass 2-finalen där, Luke Schermer då. Det var kul att se sådana hästar som vi får se igen. Det brukar kunna vara så de här dagarna att vi får se lite stjärnor tändas. I alla fall för oss som inte tittar på att trav ifrån Holland och Belgien och alla sådana länder. Nej, men vad kul.
Och i Umeå så luftade Don Fanucci sett sig inför Elitloppet, och det blev ju en liten genomkörare ändå.
Ja, det säga. Tror jag både Örjan och Redén var nöjd med att det inte blev någon, som Haske brukar uttrycka, promenad i parken. Utan det var ju lite en urblåsare, piprensare kallar de nu för tiden.
Ja, just det. Ja. Ja, det var nog perfekt faktiskt. Och det var väl ändå på lätta ben som han kasade undan.
Ja, han sänkte ju inte chanserna för sig själv till Elitloppet varje fall. Han såg ju väldigt fin ut. Och han är ju rask från början också, det visar han ju igen. Jag tycker fortfarande att det är fascinerande. Han vann ju Elitloppet förra året nu, men fortfarande att minnas hur han en gång kom lite från ingenstans där och vann V75-lopp för att vara Örjan då på ett helt otroligt överlägset sätt. Och sen då vinna derbyt och eller inte vinna derbyt, men segla upp som mycket betrodd där och så vidare. Det är kul att se utvecklingen på honom. Han rör sig ju, att han har blivit så oerhört snabb. Det är häftigt.
Som sagt, och när närmar sig, och det sägs att 5 platser kvar är fyllda, som vi var inne på i inledningen där. Ja, vad ska det gå till att fylla efter återbudet då från Åke Svanstedt med Back of the Neck, som ju kom väldigt väntat med tanke på hur han agerade i det här kvalloppet på Meadowlands i lördags. Det såg tungt ut.
Ja, det såg inget bra ut, så att det var väldigt självklart besked som Malmrot fick. Vi hade ett bra samtal, hur han uttryckte det.
Ja, det är det också.
Då är den stora frågan, för det är uppenbart att Svanstedt ska åka till Sverige, och då är det, och naturligtvis vill Malmrot ha med Svanstedt i Elitloppet på något sätt, och det vill säkert både hästägare och tränare. Då är frågan, vilken häst kommer han att köra?
Ja, har du någon inside?
Nej, jag kan inte påstå att jag har någon inside, men jag har ju hört av lite att Who's Who kan vara aktuell. För att jag, även om Pasi Aikyo säger att jag, Örjan Kihlström är kusk ända till han säger nej, och det låter ju självklart. Sen har ju naturligtvis många börjat spekulera att Åke Svanstedt kanske är den perfekta kusken på Hail Mary.
Ja.
Och den är ju spännande, och att Hail Mary ska vara med, det lyckades nog inte Daniel Redén dölja riktigt när Patrik Fernlund satte honom lite på pottan i en intervju där. Så att där är det nog...
Ja, vi hoppas att vi har tolkat det rätt helt enkelt, för det är ju nerven med hela Elitloppet.
Ja, Elitloppet behöver Hail Mary, ingen tvekan om det.
Nej, men alltså det, av reaktionen på... Jag och många andra såg det där, det går inte att läsa Daniel fel. Så fel.
Jo,
så
det gör det, för att alltså,
nej, men han insåg liksom, att det här blev lite tokigt.
Jo, men
ett bra sätt.
Ja, han insåg att det blev lite tokigt, men för den skull tror jag inte att han redan då hade bestämt sig för att hästen skulle vara med, utan Det är ju det här allmänna snacket att Örjan har fyra och så vidare, va? Ja, vi hoppas som sagt.
Det gör vi verkligen. Jag tror att det är klart. Men det här med Åke Svanstedt på honom, det ser jag som uteslutet.
Det gör du.
Ja. Nej, utan att ha någon, det är bara en gissning, men jag kan inte tänka mig att en kompis till en viss Åby-tränare gör det. Nej, jag vet inte. Det kanske är bra. Då är det
lite konspirationsteori.
Ja, det erkänner jag.
Ja, vi får se.
Det finns så många kuskar.
Ja, det finns det, absolut. Och det kanske,
hur många
kanske
har vi kommit fram till nu då? Hur många hästar?
Vi kanske blir helt ställda alla, så vi som sitter där och pratar nu att Örjan får välja själv och väljer det här med.
Ja, jag tror ju fortfarande det, men om han fick välja själv så tror jag att han
jo,
gör det.
Jo, men och då är frågan, får han välja själv eller bestämmer Daniel Redin?
Nej, precis. Det är alldeles för mycket vi inte vet här, så men vi kan väl fortsätta inte veta något. Hur många hästar har vi fyllt upp här nu? Vi hade 5 platser. Hur många har vi lagt dit? Hail Mary? Ska vi ändå tänka oss att det är en?
Ja, så ska alltså,
men det här, Malmrot gick ju ut i måndag, eller igår måndag, och uttryckte då att det blir inga inbjudningar förrän på, inga rosa biljetter förrän på lördag. Så kan det ju inte gå till. Alltså, de bakom kulisserna måste ju alla.
Ja, det är klart att han kan ju inte bjuda in 4-5 hästar på lördag och de ska
från ingenstans.
Och de ska få 10, 12, 15, 20 timmar på sig att bestämma sig, utan det är klart att han har, det är som mästarnas mästare naturligtvis visste de närmaste om att hon skulle vinna, den här flickan Loft från Skövde. Men de har ju något tystnadsplikt naturligtvis, så det lär väl Malmrot pracka på de här som han nu pratar med, att ni får hålla truten, jag vill presentera det själv på lördag.
Att Hail Mary är inbjuden, det har han ju det bekräftade han ju, ja. I alla fall, så att, men som sagt, vi får inte veta något, men det fanns gott om hästar som vill vara med, så det var inget problem, sa han ju, och det så alltså, kan det ju vara, och då kan det ju vara det.
Men då är vi ju där, då har han ju men då är de ju vidtalade, de som kan bli aktuella.
Ja, det måste de ju vara. Men då är vi där. En plats är ju på lördag.
Kanske. Av det skälet att den som vinner behöver inte vara den.
Nej, det är sant.
Och Jerry Riordan har ju sagt att troligen, ja, om inte nu Gareth Boko vinner, så kommer någon in på lördag. Men om Gareth Boko vinner, vilket naturligtvis inte är omöjligt, så blir det en plats till där. Det man kan hoppas är att den där Bed springer utav bara fan och vinner det där loppet överlägset, då blir det ju lite en norsk utmanare, man kan säga så.
Ja, vi har sett honom ha något invändigt spår i starten här i USA. Hur har han betett sig då? Du som har kollat lite, Magnus.
Alltså, jag det har varit slumpat sig så att när jag har kollat andra hästar i USA så har Beads varit med i varenda lopp nästan, och han har varenda gång galopperat då. Så att jag har inte specialstuderat honom från innerspår, men han har alltid felat när han dykt upp i lopp som jag har sett. Så att det är det intrycket han har gett även här i Sverige då. Erik menar ju på att han stressar upp sig när han är långt ute på vingen. Ja, jag menar det. Det måste vara Eriks uppfattning givetvis, eftersom det är bara det han har erfarenhet av. Men ja, det verkar ju vara en väldigt knepig häst.
Jag hoppas själv på Tycoon Conway Hall, för då får vi den andra 12-åringen i Elitloppets historia.
Just det. Vi hade ju faktiskt den lilla vinkeln här på det hela, att Tycoon Conway Hall skulle kunna bli den äldste i loppets historia. Men då hade vi glömt bort fanskapet springer om. Som ju för några år sedan.
Så får du inte säga om den är fin.
Nej, den härliga springer om. Men vår vinkel sprack ju, helt enkelt. För Dan Widegren ju, gick väl till final till och med, va?
Ja, jag tror det.
Ja.
Måste vara den äldsta danska hästen som har varit med då?
Ja, det kan man ju säga. Men
det var kanske det vi trodde och tänkte.
Ja, men det, alltså där är ju målfoto. För Friske Freise var faktiskt med som 11-åring.
Precis.
Ja, och han var med som 7, 8, 9 och 11-åring.
Nej, det var 10, så alltså?
Nej, 10-åring. Han var med 4 när han var 10 då, va?
Ja, just det. Och då mötte han bland annat de här.
De är iväg, hård körning om täten, snabbast är utvändigt 3 Victory Tilly, invändigt 2 varenda 3 Victory Tilly som tar täten. Nummer 3 Victory Tilly i ledningen för nummer 2 varenda 4 BVT Magic följer där bakom. Där invändigt finns nummer 1 Solar F där bakom, sen 5 Atom Tess. Längre ner nummer 7 Freedom Sambra, 8 Frisky Fraser och 6 Blue Fighter. Ur den första svängen kommer de här anförda utav 3 Victory Tilly. Snett på utsidan, 2 Varen.
Ja, det var ett ganska tufft också elitlopp. Det var alltså när Varen sänkte Victory Tilly på utsidan och tog sin första elitloppsseger. Så det var ju stark konkurrens att bli 4 i det sällskapet, var inte tokigt.
Det får man säga.
Alltså, han var ju
från 8:e spår dessutom.
4 både som 10-11-åring och 4 som 8-åring och 3 som 7-åring. Han stod över som 9-åring. Varför gjorde han det? Undrar man då.
Ja.
En annan som var med som 11-åring, hon blev 2:a, var ju Francis Bullbock. Och då undrar jag, alltså det blir ju lite som man blir fundersam. Varför var hon med som 11-åring? Fanns det ingen gräns förstående på den tiden som där de inte fick tävla mer än 10 år?
Ja, just det, på den tiden. Ja. För nu är det ju det fortfarande, va? Även om Hingstad och Wallacker,
ja, de får tävla
till 15. Ja.
Hon vann ju 53 andra året alltså som 8-åring. Och var med 56 när hon var 11. Och då mötte hon Shelley Knott. Den fantastiska Shelley Knott. Som vann båda hiten till 1,25 och 1,24. Och fransoserna tyckte det var ofattbart att hon kunde ge så mycket. 1,25 och 1,24. Francis Bullbock blev då 2:a totalt. De möttes samma hästar i 2 hit och blev det olika vinnare så blev det då skiljhit. Victory Tilly var med som 11-åring.
Ja, han var ju med en rasande massa år. Men sista året där med Erik Adelsson i sulken då, när han blev påkörd. Var det inte det?
Han gjorde sin 5:e start som 11-åring. Det är det elitlopp 2006. Mm. Det är elitlopp som han hade vunnit då väl år 2000 då. Men Sante slår ingen. Han får vara med från att han var 5 år. Alla år fram till han till och med 11 år.
Äldsta vinnaren då? Det är inte så länge sedan.
Nej, den kan du.
Tim och K som 10-åring ju. Ja. Med Björn Grop. Skälvan. I det lopp som Bold Eagle var jättefavorit i.
Det finns ju hästar som har gjort debut i elitloppet som 11-åringar. Jens Protektor, norske Jens Protektor med Trygve Diskerud. Gjorde sin enda start i elitloppet 1960 som 11-år. Lotus, Kurt Lindblom var det väl, 1962, 6:a i finalen. Gjorde sin enda start i elitloppet som 11-åring.
Nu kan jag vara ute och segla fullständigt här, men springer jag om, var han med innan han var 12?
Nej, det kanske var debut där, ja.
Jag tror faktiskt det. Men vi får kolla upp det och eventuellt klippa bort det om det... Om det visar sig fel.
Här klipps inget bort.
Det kanske är många som tror att vi hade klippt bort vad jag sa om Brother Bill nyss. Men jag har inte sagt något om Brother Bill än. Men jag bara tänkte...
Ja, just det.
Jag tänkte
ja, där kommer Brother Bill in i elitloppet.
Ja, nej, jag funderar på om det skulle vara så. Jag vet vad Henrik kommer att säga nu. Men låt oss vara hypotetiska. Om Seismic Wave vinner på lördag då, får Nurmos ens med 2 hästar då? Eller har han fått sin då om han skulle få in Seismic Wave?
Nurmos måste ju vara en av dem som är informerade av, om de här 5 som återstår.
Ja, men alltså, det var det jag tänkte komma till nämligen. Eftersom min Brother Bill inte dyker upp på Gävle, då utgår jag ifrån att han är en av de här hästarna som har fått en sån hemlig inbjudan.
Där har du förmodligen alldeles rätt.
Skönt, jag behövde lite styrk och...
Ja, han kanske inte kan starta 2 veckor då, men man tror ju då att han hade tagit ut
och att honom där. Seismic Wave kan de inte göra om samma misstag i ett år till. Nej. Alltså 3 lopp på den hästen på 8 dagar tror vi inte på.
Det känns så bra att få ert stöd i det här. Jag ville bara höra att jag har tänkt rätt här. Ja. Det är sanningen fick jag där. Bra.
Brother Bill är 100% i elitloppet. Om vi inte har missat någon. Om det inte är någon skada som är hemlig också.
Men annars, nej, det annars är ju så. Naturligtvis. Naturligtvis är det så. Låt oss hoppas att årsdebuten, eller ja, den här, den riktiga årsdebuten. Den första blev ju bara ganska hysterisk. Men den riktiga på Örebro.
Mm. Han gjorde debut som 12-åring springer, men jag har kollat detta nu. Kristoffer Eriksson körde och gick till final. Mm.
Hoppas vi har rätt på gamla elitloppshästar genomgång helt enkelt, så vi inte blandar.
Annars vet vi ju med vi vet ju med 100% i säkerhet att det kommer ett mail eller någon annan form av propå från flitiga lyssnare som har bättre koll än vad vi har ibland. Ja. Är det. Det är så bra.
Det är bra.
Hör av er oftare så vi får ännu mer rätt. Mm.
På tal om mail så fick jag ett från Kalle Stolt i Vassmålösa. En bit från Kalmar, va?
Ja, Vassmålösa låter som när Kalmar, vad heter han, Kalmars grundare kommer ifrån, vad heter han nu då? Att han Wilhelm Johansson, han har ett eget lopp ju.
Ja, just det. Han har i alla fall varit på Kalmar, apropå det vi har pratat om de senaste veckorna, eller i alla fall i något avsnitt på slutet, att vi tycker att banorna kanske inte är helt inbjudande när det gäller att vilja ha publik. Jag hör hela tiden och från olika håll nedslående berättelser om den uteblivna publiktillströmningen på landets banor. Och som övergripande bild är det nog både sant och riktigt. Gamla stängsel, band och skyltar med stängt, som vi har pratat om. Men det finns positiva exempel. Till exempel på Kalmar, där man hela tiden har haft både restaurangen och kaféläktaren öppna. Senast satt jag tillsammans med ungefär 200 personer på kaféläktaren och det fanns buffé och mackor med mera. Min upplevelse är att man på Kalmar anstränger sig för att få folk till banan. Och väl där finns det alltid ett gäng spelvärdar närvarande som hjälper till med spelet. Ingen lucka öppen dock, säger han. Mycket bättre än både till exempel Jägers eller Axevalla som jag också har besökt.
Jag var på Axevalla förra tisdagen. Jag var där och jag konstaterar. Vi satt några stycken där som jag känner. Men jag kan konstatera, man kan inte åka på trav en tisdagskväll utan att ha matsäck med sig.
Det fanns ingenting att köpa. Ja.
Det fanns ingen korv, fanns ingen hamburgare, det fanns inget på kaféläktaren. Sen fanns det på restaurangerna, det satt ett 20-tal personer. Men som vanlig travbesökare inte vill sitta på restaurangen, så måste du ha mackor med dig i korgen. Och då tänkte jag så här, jag ser ganska mycket fotboll på låg nivå. Division 5, division 6. Och på varenda fotbollsarena, i vilken jävla håla som helst, så finns det alltid en korvkiosk. Kaffe, korv, vinerbröd eller i alla fall kanelbullar. Smörgås ibland. 50, 60, 70 personer, men alltid en korvkiosk.
Det är en klassisk frågeställning i Dagens Nyheter genom alla år när det gäller fotbollsarenor på olika nivåer. Hur smakar korven? Finns alltid.
Travbana kan inte ha en enda, alltså en liten hamburgerkiosk eller korvkiosk eller smörgåsförsäljning öppen. Och det är naturligtvis skillnaden. Att på de här idrottsföreningarna, idrottsplatserna, så är det klubbmedlemmar som jobbar ideellt, volontärer, man får kalla det vad man vill. Men på travbanan måste man hyra in folk som kostar pengar och det ger inte vinst att ha en gubbe som står eller en tjej som står och grillar hamburgare. Men alltså ändå, även om det skulle gå med förlust då för tusen. Men ja, det är bara att ta scenen dit man kommer, packa ner sina mackor med stekt ägg och en termos. Mm. Jag var ju där under pandemin, då skulle de inspektera vad jag hade i termosen. Det är bara kaffe, nej det gick inte då. Jag fick slå ut kaffet, för det var misstänkt att jag hade blandat brännvin i kaffet, så kallad kaffegök.
Ja, nu har jag nästan förträngt detta. Det är ju inte,
ja,
det är ju...
Ja, men jag blev, det, när vi fick det här mejlet, man blir ju också glad, därför att något rätt gör de ju i Kalmar. Det är ju bra att Kalle Stolt hör av sig och ger oss en annan bild av den då. För vi har ju varit otroligt svarta i vår rapportering. Det har ju varit jättedeppigt.
Svarta, vi har ju varit fullständigt öppna. Och...
Absolut, absolut. Det är helt ärligt.
Jag läser även Sundbyholm är irriterade på, så har jag förstått.
Ja, men vi har fått vissa synpunkter kring och mot att vi våra invändningar och antydningar då, om att barnen inte verkar vilja ha publik hos sig längre. Att vi har varit lite generaliserande och det kan vi väl, så är det ju.
Ja, men det har vi, det märker vi ju nu att vi har varit, det är därför det är så
nej,
bra.
Nej, det stod, det förtar ju varken känslan eller att vi faktiskt...
Det har varit möjligen provocerande, så jag vill säga.
Eller att vi faktiskt tror att många håller med oss i detta. Och det framgick ju inte minst vad jag har tagit del av från Umeå i lördags, från besikna besökare där, att man inte kunde få... Ja, en öl till exempel fanns inte att få tag på och serveringen överhuvudtaget var inte den bästa. Så att det är ju, det verkar vara en ganska bred uppfattning om att banorna inte är toppen när det gäller.
Nej, så är det ju. Men vad jag menar var bara det att Kalmar gör någonting rätt. Mm. Så det kanske går åtminstone att
inspirera,
slå en signal till dem och fråga... eller så är de helt unika i Kalmar med omnejd, så att det finns väldigt travintresserade människor där på ett sätt som det inte gör i övriga Sverige, men det har jag ju lite svårt att tro ändå.
Men man har ju sett något... Åmål, Östersund har luckor öppna till exempel.
Eskilstuna ska vi nämna då också.
Ja, det har rätt i naturligtvis. Så att det finns säkert många som försöker, men det är de som inte försöker som gör att den bilden blev väldigt mörk.
Ja, nej, så är det ju. Och just det där med att det är inte nattsvart så tillvida att om man gör rätt så ökar man åtminstone chansen att få dit folk. Och det låter ju trist när man har sin största dag för året som man hade i Umeå där, och så många är besvikna över att det inte finns. Det man kanske kan då, som Lennart säger, förvänta sig att det ska finnas då. Det är ju lite märkligt, och det är orsaken, alltså vad det beror på att då vissa banor inte har större ambitioner, om de har gett upp som vi har varit inne på tidigare och så. Det är ju jättetrist, men jag blev ändå lite glad av Kalle Stolt där ändå.
Ja, verkligen.
Det är synd att det är så långt att åka till Kalmar.
Ja, det är den längsta resan man kan göra.
Det är långt för alla att åka till Kalmar.
Ja, det är märkligt.
Ja. På tal om det då, de tappade ju en rejält med publik i Umeå, precis som Åby gjorde, och det verkar ju vara, om vi nu håller oss till V75-dagarna, så verkar det ju vara en, som vi också varit inne på, trend att...
Hur mycket var det i Umeå?
Ja, de halverade ungefär, det var 5100 sista året innan pandemin, och nu var det 2642, så en halvering som sagt. Och det har ju, som vi har sagt också, varit den trenden som har...
Och vi hade ju hoppats på, eller i alla fall räknat med 7000 veckan innan där. Hoppats på 10000 och det var väl lite över 5000. Mm. Så trenden är väldigt tydlig.
Och då blir det ju intressant, synnerligen spännande att se vad som händer med Elitloppshelgen.
Halverad publik innebär alltså 15000 någonting då, eller?
Ja, då viker man ju ner i fosterställning. För då är det ju inte Elitloppet längre. Men ja, frågan
är... Nej, det ska vi ändå inte tro. Inte förrän efteråt får vi börja
bara du prata i så deppiga termer. Med rätt svar, tack.
Nej, men jag har... Ja, mycket inför helgerna som känns så där. Droppen på något sätt blev... Nej, det i förra veckan framgick att man kan beställa båda dagarnas program för totalt 270 kronor.
Jag funderar på det, vad förväntar man sig av en produkt som kostar, en tidningsprodukt som kostar 270 eller 135 kronor då för en dag? Vad förväntar man sig av den? Vad vill man ha med en startlistor och kanske någon tipsinformation?
Någon presentation är det ju i regel.
Hur många läser den? Någon ledare av någon potentat? Hur många läser den? Och till vilken... Om den inte skulle finnas, är någon som skulle skrika högt, och varför skriver inte ordföranden någon text där på programmet?
Jag tänker utifrån, vi har pratat om det här med att det är svårt att få något att äta och så där på travbanan, så brukar man ju säga att det är ett matigt program. Det är ett matigt innehåll. Alltså... Nej, det är ju larvigt såklart, men precis som du säger, Lennart, ja. Ja, det är fullmatat och så vidare, men nej, men det är precis som du säger, Lennart, när man sätter en sån där prislapp på någonting, då skapar man ju också förväntningar. Ett gratisprogram kan du näppeligen skälla på, för det kostar dig ingenting, men pröjsar du 100 spänn plus 35 kronor i porto, då pratar vi om att du vill ha en rejäl trycksak ju, ett magasin, någonting som... Jag vet inte.
Ja, okej, att man får ett magasin, men vem vill ha ett magasin?
Nej, och det är då är nästa fråga, vem vill ha det? Är det här en efterfrågad produkt överhuvudtaget? Att man ska få ett... Ja, jag var inne direkt på det, men gud vad kul, nu kan du beställa programmet. Det här ska jag göra. Och sen när jag såg att det kostade 270 spänn, då är det ju billigare att skriva ut grejerna själv.
Dessutom riskerar man ju, med tanke på postgången nu för tiden, att det inte kommer förrän på måndagen.
Det är sant. Det har du alldeles rätt i.
Det är mycket oromantik nu kring helgen här. Här håller du till för, om du går hit så kostar det 1600. Bestämmer du dig för den här platsen, då får du betala 1200. Och på den här uteläktaren betalar du, jag kommer inte ihåg nu vad man skulle betala för den här platsen, 500 kanske. Och här beställer du program då för 270 spänn. all spontanitet är liksom helt bortblåst.
Men dagens, eller gårdagens besked gjorde mig ändå lite fundersam på om jag trots allt ska jag åka till Stockholm eller inte. När Gunnar Melander sa att han kommer till elitkampen.
Ja, det blev vi alla lyckliga av. Kanske helgens, hela helgens
ja, alltså det för många blev det här ett lyft, tror jag, absolut. Och dueller mot Odd Heraklis. Gunnar har ju varit med oerhört länge i den här kallblodsbranschen, men han har aldrig, han har vunnit det mesta som går att vinna, men aldrig detta lopp. Han skulle vinna 1986 med Lappnils. Stor favorit och alla var, alla men nästan alla, han kommer att vinna. Han galopperade från start, han kommer att vinna ändå. Det var bara att Almsvarten gjorde sin Sverigedebut en gången med Ulf Thoresen och vann hur lätt som helst till 6-19.
Det känns som att det finns en anledning till att du minns detta vinna.
Ja, det, alltså, det kommer jag aldrig glömma. Det kommer jag aldrig glömma. För att det, de norska rapportörerna var dunderklara. Mm. Rapporterna. Men strunt samma. Han har ju varit med några gånger till naturligtvis. Och varit, och Månprinsen AM var ju med några gånger. Va? 2015 bakom Lannemsilje. 2020 bakom Oderakles. Och 2017 bakom någon finsk fenomen. Så att det här kanske är hans sista chans. Jag önskar inte livet till Gunnar, men det kanske är hans sista chans han får möjlighet att vinna detta kallblodens elitlopp.
Om inte i år så kanske det kommer en chans till nästa år.
Ja, okej då.
men det är klart, det, tiden tickar.
Han har ju varit väldigt försiktig och tackat nej och avstått. Men nu känner väl han att nu eller aldrig.
Ja, han kommer ha ett skapligt stöd.
Ja, det här kan man snacka om massivt. Så ja. Det är inte så många som står på Valla då som inte håller på Gunnar och Monica AM. Det kan man vara säker på. Ja.
Ska vi avsluta med en talang? Innan vi ger oss på Gävle tävlingarna. Jag såg en riktigt läckig sak på Valla i onsdags, måste jag säga. Det är länge sedan jag blev så berörd av Kenneth Haugstads debutant. Melby Kalua efter Maradja och ett USA-stor som heter New Sheriff in Towns efter Credit Winner.
New Sheriff in Town, okej. Okay. Mm. Det är fritt fram.
Ja. Första avkomman efter henne, som sagt då på Maradja. Otroligt läck häst faktiskt.
Melby Gordon Andersson, det förvånade mig lite att han hade hästar i träning hos Haugstad.
Ja.
Han sprider ut dem i och för sig, men han brukar hålla sig till de mer kända namnen.
Ja, kul för Kenneth. Jag blev glad över både hästen och att han fick få ha en sån fin häst. Sportade ner från, jag tror han satt i tredje ytter någonting och gick på sista bort och studsade förbi på lätta ben över upploppet. Så den vinner nog ett annat lopp till. En besvärlig häst, berättade Kenneth i vinnarserieintervjun där, och att hyllade skötan då också som hade gjort ett jättejobb med hästen.
Det var ju ingenting man riktigt såg i loppet att det var en besvärlig häst, va?
Verkligen inte. Nej, det såg väldigt kontrollerat och
rakt och fint och som ja. Han aldrig hade gjort något annat, så det kanske är så kallad löphäst då.
Men ja,
det var ju ingenting man kunde ha listat ut, tycker jag.
Nej, jag håller med.
Jag menar, att vinna åkande så där, det måste ju vara, det där är en dröm jag har. Jag kommer aldrig att få uppleva den, tror jag. Men
att vinna åkande,
fast inte med en debutant på Valla.
Nej, börja med att ta amatörlicens.
Ja, det är en lång väg dit. Nej, jag håller med. Riktigt kul häst att se.
Det bär alltså av till Gävle och den här sista tävlingsdagen inför Elitloppshelgen. Och en direkt plats då i Prins Daniels lopp. Som sagt, tror vi att den här, det är omöjligt att tro någonting, men att Beats...
Ja, det är helt omöjligt att tro någonting om detta.
Ja, det är det faktiskt.
Jag tror han måste ju vara väldigt bra för att slå Brambling. Och då har han definitivt förtjänat en plats i Elitloppet. Men jag tyckte ju Brambling såg så ruskigt fin ut på Värmo. Sen blev ju precis allt fel där i loppet istället ju. Men han såg så jättefin ut. Och sen den där årsdebuten på Färjestad på näthinnan också. Det...
Ja, jag tycker det är lite av en ny häst i år. Som han, sättet han rör sig och spänstigare på alla sätt. Men nu är det ju ruttet spår för honom igen här. Han är ju inte snabb ut speciellt, så att han luktar ju bekymmer igen faktiskt här.
Ja, det finns inget spår jag tycker så illa om i autostart som spår 6.
7 är bättre alltså.
Ja, alltså, ja, det är ett mitt emellan spår 6. Man blir frestad att prova. Nu hör ni, jag som aldrig har kört ett lopp, men man ser många är ändå frestade att prova.
Tre
blir ofta fel.
3 är sämst ändå, det spelar ingen roll. Det blir alltid fel från spår 3. Om du inte har jättesnabbast. Ja,
du är svensk mästare i alla fall. Ja, jag har inte ens suttit och kört så att...
springspår i voltstart.
Springspårskungen.
Kungen, ja. Ja, det är ju rivigt lopp här, men ja, det är, vi får se.
Låt oss hoppas att Gareth Boko vinner så att det inte blir någon mer sån där i elitloppet.
Vill inte ha med Million Dollar Ryan för 8:e ja, året i rad.
Jag får vara med vilka som helst, men...
Ja. I övrigt...
Ja, i övrigt, ja.
Äntligen. Ja, för nu händer grejen. Jag har
pratat färdigt om era elitloppskandidater.
Ja, för nu
som smäller. Jag har väntat på denna häst.
Ja.
Alltså, vecka ut och vecka in i kallblodslopp i V75. Men varför är aldrig min häst med? Lysjö Kasper.
Under 4 års tid har du väntat,
ja,
typ.
Lysjö Kasper. Kristina Larssons oerhört läckra kallblod, Lysjö Kasper. Ja, ni vet ju vem Kristina Larsson är. Uppfödare till vad hon heter. Butterfly... Vad heter hästen?
Butterfly Flip.
Ja, Flippan. Och nu, Lysjö Kasper. Äntligen. Men nu ska hon inte köra själv, Kristina.
Carl-Johan Jeppsson får alltså förtroendet.
Ja, och då... Alltså det var ju skit, tycker jag. För att om Kristina har kört så har han blivit sträckad på 3%. Nu blir han sträckad på 10-12. Den är startsnabb. Han håller ledningen hur lätt som helst. Och den fick stryk av Volt senast, nummer 3 i detta lopp. Men det är revanschens dag på lördag. Mina damer och herrar, kom nu ihåg vad jag säger. Och mina kamrater som sitter och pratar tillsammans med mig. Det här loppet vinner Lysjö Kasper, V75-4, nummer 1. Ni är välkomna att swisha på måndag.
Ja.
Det gör vi så gärna. Det var den snyggaste in... försäljningen av ett streck, det gör man aldrig, nu klickar man ju. Men det var snyggt insålt.
Och skriver därmed in sig i Gunnar Wallbergs minnesloppssegerlista.
Ja, det var inte vem som helst.
Nej.
Han vann storkampionatet, Sweet Yankee bland annat.
Så där.
Och var första att köra under 30 med någon kallblod, om jag minns rätt. Solels kanske.
Nu ska jag vara petig här och sån här, hur går det till? Hur ska det gå till när han vinner?
Det sa jag nu som du hade lyssnat.
Det spets och slut alltså?
Ja, den håller ledningen ju lätt som helst.
Okej, okay. Ja, ursäkta, jag missade det.
Ja, det gjorde du.
Ja. Ja. Finns det någon lika klar? Något annat lopp?
Nej, det kan jag ju inte efter det här från Lennart. Det kan det helt omöjligt göra. Jag tror ju jättemycket på Brambling trots detta då startspår.
Jag håller inte på med de där jävla elitloppshästarna. Nu är vi... Alltså detta är STL.
Ja, just det. Du sa V75 dagar nyss, Henrik.
Ja, förlåt. Ja. Brambling, något mer i något annat lopp?
Ja, jag nöjer mig med min lille Kasper.
Ja, jag sticker ut hakan och säger att jag tror att det kan bli en sån här jättepott till Solvalla faktiskt. Jag tror att det inte blir så där jättehög utdelning den här veckan heller.
Då vinner min Kasper till ingen nytta.
Nej, men du gör som man, du får spela flerbång som man brukar säga.
Man kämpar vecka ut och vecka in och aldrig får in 7 rätt och så sitter det en snubbe och säger att man ska spela flerbång.
Ja, den är, ja. Nej, det är, man ska sätta en V7 först innan man kan ge sig på nästa steg så att säga.
Ja, så är det. Det är dumt. Och första gången jag fick in 7:an fick jag in den 10 gånger. Det är en svår början.
Det är svårt. Apropå STL så har ju då, läste vi dagarna här, att Travonden går in som huvudpartner till STL. Hur låter det?
Ja, hur låter det? Därmed är ju stor del av Travondens trovärdighet när det gäller bevakning av just V75-dagarna. Som bortblåst. Vem ska kritiskt granska vad som händer på dessa STL-dagar om inte Travronden? Nu är man helt plötsligt, går man i armkrok med STL. Jag förstår inte.
Är det som om Dagens Nyheter eller Aftonbladet skulle vara huvudsponsor till, eller huvudsamarbetspartner med Allsvenskan?
Ja, typ. Alltså man får skilja på sponsorer tror jag och ja, samarbetspartner. Men det är klart att de här kvällstidningarna eller Dagens Nyheter, de sponsrar väl på olika sätt och får skyltar i, och biljetter i gengäld. Men samarbetspartner är något helt annat i, som jag upplever. Jag är förvånad.
Ja. Ja, ja det finns så mycket att säga om det här, men kanske...
Vi kommer ut med en extra podd om i på torsdag om detta.
Alltså, travronden, vi har alla läst travronden, höll jag på sig, sen vi var små. Men travronden är ju liksom tidningen ändå för den som gillar travsport. Nu låter jag som en, att jag säljer prenumerationer, det gör jag ju inte. Men att läsa detta, vi tycker att det känns fantastiskt spännande att ta klivet in i hjärtat på svensk travsport. Hur alltså, travron, hur mycket mer in i hjärtat på svensk travsport kan de komma? Vad är det de inte har gjort som de ska göra nu? Det förstår jag liksom inte. Att STL är travsportens finrum och något vi är stolta över att bidra till att etablera.
Alltså, jag har länge ifrågasatt det här ägarskapet och att STC tidigare, ST nu äger travronde, men ändå har man ju genom åren lyckats balansera det på ett hyfsat sätt. Men nu när man går in som par, samarbetspartner med sin ägares löpningsserie, då blir något helt annorlunda. Ja, jag säger det igen, trovärdigheten är i alla fall delvis bortblåst.
Jag är lite nyfiken. De får gärna överbevisa mig, men den här meningen: tillsammans kan vi synliggöra världens bästa travsport ännu mer och bättre. Hur då? Ja,
och då tycker ST tydligen att inte travronden har gjort det tillräckligt bra. Och därför bland ger man nu order att nu går vi hand i hand här framöver.
Blir det 10-15? Nej, det är fascinerande. Det blir... Ja, men alltså, vad är det? Det är så tomt. Och sen undrar jag också så här, huvudpartner, det är två huvuden i alla fall, för det finns ju en huvudpartner till. Så det här är någon slags, då STL har två huvuden.
Vem är den andra huvuden?
Gränges är den andra partnern.
Ja, det är alltså det är bland det märkligaste. Nej, det är inte, men det är ytterst märkligt. Jag förstår inte att chefredaktören, som kanske kallar sig publicist, sväljer detta.
Jag skrattar. Vi kan väl ta Maria Krons citat också. Med travronden som partner kan vi ytterligare synliggöra hur kuskar, hästar och tränare ligger till i STL-tabellerna i jakten på finalplatserna. Ytterligare alltså.
Ja, men hon kan ju sagt lika gärna, med travronden som partner kan vi försäkra om att inte bli tillräckligt hårt granskad eller synad i summarna. Ja, vi lägger ner det här.
Ja, vi gör det. Ja. Och återkommer helt enkelt om en vecka. Då är det lite
jobbigt. Då har vi massa
sitter vi och prasslar i med... Nej, det gör vi inte.
Då sitter vi och blandar bland de rosa biljetterna igen.
Ja. Tack och bak.
Tack, bra. Ha det gott.
Hej.
Tack, hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.